Vi läser vidare nu från Markus 8 och vi har kommit till vers 10. Vers 10 till 21 ska vi läsa. Så här står det då i Jesu namn. Strax därefter steg han i båten med sina lärjungar och for till trakten av Dalmanuta. Fariserna kom dit och började diskutera med honom. För att pröva honom begärde de ett tecken från himlen. Jesus suckade i sin ande och sa: varför begär det här släktet ett tecken? Jag säger er sanningen, det här släktet kommer aldrig att få något tecken. Och han lämnade dem och steg i båten igen och for över till andra sidan sjön. Lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd, de hade bara ett enda bröd med sig i båten. Då varnade Jesus dem och sa: se upp och akta er för fariseernas surdeg och för Herodes surdeg. De började då säga till varandra att de inte hade något bröd. Jesus märkte det och frågade dem: varför säger ni att ni inte har bröd? Förstår ni fortfarande inte? Fattar ni inte? Har ni förhärdade hjärtan, ögon som inte ser och öron som inte hör? Kommer ni inte ihåg när jag bröt de fem bröden åt de 5 000? Hur många korgar fulla med brödbitar fick ni då? De svarade: 12. Och när jag bröt de 7 bröden åt de 4 000, hur många korgar fyllde ni då med brödbitar? De svarade: 7. Han sa till dem: förstår ni fortfarande inte? Ja, en utmanande och underbar text. Vi ber om välsignelse in i våra liv så att vi kan ta den till oss. Amen. Ja, de åkte till Dalmanuta. Dalmanuta, det kan nästan låta lite som från Dalarna, men det här är alltså i Israel. Det här är en för oss okänd plats nära Magadan som omtalas i Matteus 15:39. Som också ofta identifieras med Magdala eller Migdal. Och det ligger alltså på sjöns västkust, nordvästra kust kan man säga. Om ni ser en karta över Israel så ser ni Migdal där uppe till vänster. Fariserna började diskutera och ville pröva honom med ett tecken. Matthew Paul skriver: vi läser ofta att fariserna kom till vår frälsare för att begära tecken. Hade de inte då fått tecken? Vad var alla de gudomliga under som han hade gjort om inte tecken på hans gudomliga makt och uppdrag? Men de kräver ett tecken från himlen. Ett sådant som Mose, Josua och Elia gav dem. Och på detta sätt vill de sätta hans gudomliga kraft på prov. Vår frälsare som aldrig gjorde några under för att tillfredsställa människors nyfikenhet, utan endast för att bekräfta deras tro, vägrade att visa dem något sådant tecken och lämnade dessa stränder. De ville diskutera med Jesus. Diskussionslystnad. Diskussionsande. Politiskt beteende i Jesu närhet. I 1 Timoteus 2:8. Jag vill nu att männen på varje plats ska be med heliga lyfta händer utan vrede och diskuterande. 1 Timoteus 6:3. Om någon sprider andra läror, inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och den lära som hör till Guds fruktan, så är han högmodig och okunnig och har en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant leder till avund, bråk, förtal, misstankar och ständiga strider mellan människor med fördärvat sinne som har tappat bort sanningen när de menar att Guds fruktan ska ge vinst. Det där är ju oerhört talande ord från 1 Timoteus 6:3. Sjuklig lust att diskutera, avund, bråk, förtal, misstankar. I en sån miljö kan man inte förvänta sig någonting av väckelsens kännetecken. Det där är grunden. Den måste vara på plats först. Matteus 4:7. Jesus sa till honom, det står också skrivet: du ska inte fresta Herren din Gud. Så fariserna gjorde någonting som var helt förkastligt. Jesus suckar i sin ande. Det är ju intressant. Varför begär det här släktet ett tecken? Jag säger det i sanningen, det här släktet kommer aldrig att få något tecken. Suckade i sin ande. i sin närkontakt med fadern, i sin faders relation med Gud, fadern, så suckar han uttryckte det här djupt mänskliga våndan över det han såg i dessa människors liv. Markus 2 och 8. Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig, och han sa till dem: varför tänker ni så i era hjärtan? Jesus förstår i sin ande, i sitt inre, utifrån det som Gud signalerar in i hans, Gud Fadern signalerar in i hans hjärta, den helige ande. Och utifrån sin egen gudomliga natur, Fadern, Sonen och den helige ande. Och i sin ande så känner Jesus. När Jesus, Johannes 11 och 33, när Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät, blev han djupt rörd och skakad i sin ande. Alltså en djup inre upprördhet i Guds reaktion på det som finns runt omkring. Johannes 13 och 21. När Jesus hade sagt detta skakades han i sin ande och vittnade: jag säger er sanningen, en av er ska förråda mig. Så gång på gång så märker vi hur Jesus i sin mänskliga själ som är kopplad till Guds ande, alltså i sin ande, blir djupt berörd. John Gill, en gammal baptist predikant, han skriver så här: han suckade djupt i sin ande, det vill säga i sin mänskliga själ, vilket bevisar att han hade en sådan och var sårbar för sorg och ledsamheter, smärtor och svagheter, synd undantagen naturligtvis. Denna suck kom på grund av deras hjärtans hårdhet, deras sinnens fientlighet och deras falska avsikter. De hade inga planer på att komma fram till sanningen genom denna utfrågning. De ville bara snärja honom. Matteus 16 och 1. Fariséerna och saddukeerna kom fram och ville pröva Jesus och bad honom visa dem ett tecken från himlen. Men han svarade dem: på kvällen säger ni, det blir vackert väder för himlen är röd. Och på morgonen, idag blir det oväder för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jonas tecken. Och han lämnade dem och gick sin väg. Allvarliga ord alltså. Svenska folkbibeln så stod det så här: Jonas tecken. Profeten Jona återkom till de levandes värld efter 3 dagar i fiskens buk och var sedan ett tecken på Guds makt. Ja, han lämnade dem och steg i båten igen och for över till andra sidan sjön, läste vi. John Gill skriver: och han lämnade dem som man lämnar människor som är förhärdade, förvrängda och obotliga, ovärdiga att konversera med. Så vi kan helt enkelt skjuta Jesus ifrån oss med en ihärdig, felaktig attityd. Och vi behöver heller inte ägna all tid åt de människor som har den inställningen. Om Jesus lämnade dem så kan vi också göra det, om än kanske bara för en tid. Om inte Gud gör ett under så kan man ju återuppta konversationen. Så sannolikt begav de sig till Betsaida som ligger på Genesarets nordvästra sida vid eller nordöstra sida blir det, vid foten av Golanhöjderna. Filippus, han var från Betsaida och samma stad som Andreas och Petrus, han är alltså i hemtrakten av de här lärjungarna. Vi kan läsa om Betsaida i Lukas 10. Ve dig Korasin, ve dig Betsaida, för de kraftgärningar som gjorts i er hade gjorts i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig och suttit i säck och aska. Så det här ser vi en kollektiv attityd som drar dom över en hel stad. Det är märkligt att ingen av de städer över vilka Jesus uttalade verop har byggts upp igen i historisk eller modern tid, utan de har förblivit ruinstäder. Det är bara en intressant detalj. Ja, lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. De hade bara ett enda bröd med sig i båten. John Gill skriver, de 7 korgarna med överblivet hade gått åt eller getts bort till de fattiga. Antingen på eget initiativ eller på Kristi uppmaning. Det verkar vanligtvis ha varit så att lärjungarna köpte mat på passande ställen och bar med sig, eftersom Kristus ofta drog sig ut i ödemarken och bergstrakterna där det inte fanns något att få tag på. Den här nämnda glömskan att göra som de brukade, det är ju intressant, de glömde att ta med bröd, den kan ha uppkommit av deras koncentration på Herrens samtal med fariseerna och saddukeerna, det där som slutade så sorgligt. Eller på grund av att Kristus så snabbt gav sig av, vi vet inte riktigt. Och så kommer det hela den här biten då med varningen för surdegen. Och i Matteus 16 ska vi läsa lite parallellt. Jesus märkte det och frågade, varför säger ni till varandra att ni inte har något bröd? Så lite tro ni har, förstår ni fortfarande inte. Kommer ni inte ihåg de 5 bröden till de 5 000 och hur många korgar ni fick? Eller de 7 bröden till de 4 000 och hur många korgar ni fick? Varför förstår ni inte att det inte var bröd jag talade om? Akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg. Då förstod de att han inte talade om att akta sig för surdeg i bröd, utan för fariseernas och saddukeernas lära. Så vi förstår att till slut så gick det upp för dem, de var inte förhärdade alltså. I Matteus står det saddukeerna, så hos Markus stod det Herodes. Och det är inte alls konstigt, för Herodes och hans kumpaner var saddukeer, eller sadduceer som man sa för. Eller stod åtminstone på saddukeernas sida. Eller man kan åtminstone veta att saddukeerna var påhejare av Herodes regering. Och det var mycket med det där med uppståndelse från det döda, och Herodes var ju rädd för det. Han trodde att Jesus var Johannes döparen som hade återuppstått från det döda. Så han var inte riktigt någon rättrogen saddusé. Han trodde tydligen på uppståndelsen. Ja, det var den enda röra i både hos saddusén och Herodes. Surdeg, eller jäst, som vi väl snarast använder. Det är väl moderna surdegsbröd också. Det var i det judiska tänkandet en symbol som lätt kunde förknippas med det orena och onda. Det kan användas på ett annat sätt också. Men Jesus använde liknelsen av surdeg här som någonting negativt. Men också i positiv bemärkelse när han talar om att himmelriket är som en gäst eller som en surdeg som så småningom får allt att bli genomsyrat. Men oftast som en symbol som sagt för uppror, olydnad och ogudaktighet. Och man skulle ju rensa ut all surdeg till exempel ur alla skåp när man skulle fira Pesach, påsken. För man skulle inte liksom dra vanor över det här hastiga uppbrottet från Egypten. Man var tvungen att bryta upp så hastigt att brödet inte hann jäsa. Och det där skulle man hedra genom att inte ha någon surdeg hemma då. Och gjorde man det så vore det som att skymfa det här hastiga uppbrottet, alltså Guds omedelbara räddningsplan. Så det är en intressant tanke. Första Korintierbrevet 5:6. Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. För ni är osyrade. Vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Här ser vi det här av respekt för påsken, det omedelbara agerandet från himlen, uttåget ur Egypten, Kristus på korset. Så står surdegen då, det tröga, det sega, det som tar tid och det som inte är respektfullt och som en symbol för uppror och ondska. Galaterbrevet 5:9. Lite surdeg syrar hela degen. Den som skapar förvirring bland er ska få sin dom, vem det än är. Det är väldigt allvarligt. Alltså, man får inte släppa in ett inflytande i den kristna gemenskapen som skapar förvirring och skapar de här onda och mörka tankarna och mörka känslorna. Så att de troende börjar gå med mörka känslor och mörka tankar om, ja, först brukar alltid vara ledarskapet och sen också om varandra sådär då. Hebreerbrevet 12 och 15. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. Så där är det viktigt att vi ber för och att vi också som ledare vågar och orkar ta itu med. Ja, så kommer den här retoriska frågan. Har ni förhärdade hjärtan, ögon som inte ser och öron som inte hör? Det är väldigt intressant att Jesus antyder här hur hjärtat har ögon och öron. Eller åtminstone att ett hårt hjärta är orsaken till andlig blindhet och dövhet. Allt beror på hjärtat. Matteus 6 och 22 så säger Jesus: ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela kroppen ljus. Men om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Så att om inte det inre ögat är öppet, då är allt mörker, hur mycket man än tycker sig se. Efesierbrevet 1 och 17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och så vidare. Lägg märke till det. Hjärtats ögon. Det här måste vi be för hos de som ännu inte tror. De tror för de ser inte med sitt hjärtas ögon. Men när Gud öppnar hjärtats ögon, när de föder dem på nytt, så kan de se Guds rike. Den som inte är född på nytt kan inte se Guds rike, och det är de inre ögat som öppnas. Så pånyttfödelsen kommer före tron. Matteus 13 och 14. Detta folks hjärta är förhärdat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon så att de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Ser ni här? Hjärta, öga, öra hör hela tiden ihop. Hårt hjärta, allting blir mörkt och tyst. Mjukt hjärta, allting blir ljust och man hör Herrens röst. Apostlagärningarna 7 och 51. Hårdnackade är ni med oomskurna hjärtan och öron. Ständigt gör ni motstånd mot den helige ande, ni som era fäder. Man omskär ju varken hjärta eller öron rent fysiskt. Men här omskärelsen står alltså som en symbol för att man har gemenskap med Gud. Man är i förbund med Gud. Att man är också sårbar. Så sårbarheten, gemenskapen med Gud gör att hjärta och öron öppnas. Uppenbarelseboken 3 och 22 är ju kända ord. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingen. Och det var ju inte det att det fanns fruktansvärt mycket folk i mindre Asien som var liksom vanskapta och saknade ytteröra, naturligtvis inte, utan det talas om det inre örat. Kommer ni inte ihåg när jag bröt de fem bröden, säger Jesus och så småningom. Så säger han också att förstår ni fortfarande inte. John Gill skriver så här: det är som om Herren sa det: jag förebrår er futtigheten i era försörjningsbekymmer, eftersom ni inte har lärt er av mina underverk vilken förmåga jag har att försörja er, även om ni inte hade så mycket som ett endaste bröd med er. Det bevisar stora brister hos er när det gäller både förståelse och tro att ni ger mina ord en sån mening, och påvisar stor dårskap, okunnighet och otro att ni tolkar mina ord på det sätt som ni gör och ängsligt oroar er för om era förnödenheter ska räcka till. I ekonomiska kristider så måste vi bara låta den helige ande, som lärjungarna inte hade i den utsträckningen som de skulle få på pingstdagen, väcka vår tro och vår tillit till honom som är vår försörjare. Yahweh Jireh, Herren vår försörjare. Han har allt i sin hand. Mitt är silvret, mitt är guldet, säger Herren. Vi skulle kunna ställa oss några frågor. Vilka erfarenheter tillsammans med Jesus är det viktigt att vi kommer ihåg för att oro och ängslan inte ska smyga sig in i våra liv? De hade ju på något sätt glömt brödundret. två bröd under. Och nu var de oroliga för maten i båten då. Ja, vi kan skratta åt det, men vi är precis lika. När det väl gäller så glömmer vi allt. För vi lever inte av tro, vi lever på impuls. Men en kristen följer inte sin impuls. Han lever i enlighet med sin tro, sina värderingar. Och i det gör Gud sitt verk. Så, och glöm heller inte att be om friska, seende, andliga ögon med skarp blick. Och öppna, lyssnande öron som kan förstå vad Herren menar när han talar. Oj, vilken viktig text vi har läst idag. Må den få drabba oss. Jesaja 54. Han väcker varje morgon mitt öra. Väcker det till att lyssna som en lärjunge.